Anna, onna, anna, anna, onna, anna, anna, onna, param, barara.
Hej Nanna!
Hallå, Anna! Nu är vi på här.
Nu är vi
Ja,
på
vi är
och
lite möra efter gårdagens festligheter här hos dig.
ja, vi är ju hos mig
Ja,
i skogen
äntligen
och
tillbaka.
vi har varit vakna ganska länge på natten
Ja, och haft roligt.
haft väldigt roligt.
Ja.
Pratat och firat min examen
Ja,
har vi gjort.
alltså du har varit så otroligt bra och hållit i det här. Och då ska man fira.
Jag tycker att det är alltid härligt att hitta på någon bra anledning att
Ja,
fira
jag tycker
och
att
hänga och träffa folk.
det var också väldigt, väldigt trevligt. Vi har
Ja.
diskuterat det mycket också. Alla dina gäster och jag
Ja,
har
och
tackat dig mycket för
några
detta.
gäster har ju också lyssnat på podden.
Ja, och det var ju väldigt kul. Det är lite så här att man känner sig lite, man blir lite, vad ska man uttrycka det? Självmedveten nästan. Så här, aha, undrar hur hon egentligen, eller hur den personen egentligen tyckte. Alltså om den skulle säga någonting, om det var något särskilt så här. Men
Jaha.
jag tycker oftast är det ju bara att det är otroligt roligt och jättehärligt att de faktiskt lyssnar och säger det när jag
Ja,
lyssnar
ja.
på podden. Man
Nej, jag
blir ju
känner mig
väldigt
bara
glad.
lugn och kärleksfull.
Ja, nej,
Ja.
alltså jag
Jag
känner
är
mig,
inte orolig.
jag känner inte någon oro, utan bara liksom lite så här, oh, hoppas att hon eller han tyckte att det där var bra, liksom så. När man
Okej.
hör någon som pratar.
Ja, det
Ja,
var roligt i
hur
alla
mår
fall.
du då?
Ja, jag mår bra. Jag är lite trött.
Ja.
Men det var väldigt roligt. Jag känner
Ja.
mig väldigt tankad på kärlek och samtal.
Ja, och jag kan säga så också att jag känner mig också ganska nöjd med dagens tema som är serier.
Ja, vi
Eller
ska prata om serier.
serieteckning och så, eller tecknade böcker och så. Och
Ja.
det känns som ett väldigt bra ämne när man är lite trött.
Ja, kanske. Det är mycket bilder.
Ja, och liksom man kan också känna mycket. Ja, vi kanske
Ja.
kommer in i det. Men roligt tycker jag. Det är vårt tema för idag.
Det är
Och
det.
jag tänkte att vi har gjort en liten ordning. Och jag tänker att du ska börja med dina böcker. För vi har en kort läslista idag i alla fall.
Pyttekort läslista har vi.
Ja, inte så, du har jättemånga böcker framför dig. Jag
Jo,
ser
men
dem.
det är ju dina böcker som du har gett till mig, som handlar om
Ah.
blommor och sådär.
Ja, just det.
Så det är bara små, små tankar. Så vi håller det här kort så vi hinner prata om serierna.
Ja, jättekul.
Men jag kan väl också säga att jag har ju då läst Asterix och en serie som heter Mörkrets Hjärta och en serie som du har gett till mig, Mjölk och människor.
Just
Så
det.
de kommer vi prata om sen,
Ja.
men de är ju på listan.
Gutenberg Girls. Badam
Sen har jag ju då tittat, alltså jag har tänkt på olika saker när jag har läst i dina böcker om trädgård som du har gett till mig. Och en dikt också som jag ska
Ah,
prata om.
oj, oj.
Men i Stora trädgårdsboken så finns det ett jättefint kapitel som heter Rum. Och det är bara en så
Oj.
härlig bild. Det är så här grönt och så är det en liten pojke som springer på gräsmattan. Och så står det gräsmattan är trädgårdens golv.
Åh, vad fint.
Eller hur? Det talade
Ja.
till mig. Mycket vackert.
Väldigt fin bild.
Och det var bara så här. Det var bara
Härligt.
jättefin och härlig bild att se sin gräsmatta på det sättet.
Ja.
Att se sin trädgård som ett rum.
Ja.
Och så är det massa konkreta tips sen om
Ja.
hur man då kan få till ett rum. Jag är ju ganska långt bort från att det ska hända i min trädgård. Men gräsmattan
Precis.
är jag mycket noga med.
Ja.
Den är fin och tät.
Den är väldigt
Och
fin.
välklippt
Jag
ofta.
håller med dig om detta.
Och det var väldigt jobbigt förra sommaren med alla mygg som
Ja.
var. Jag
Jag har till och
gick
med
ju i en så här.
vi har ju kommenterat det i podden till och
Ja,
med,
vi har pratat
att
om
det
det
var
här
såna
att
mördarmygg liksom där.
mördarmygg och jag gick runt liksom med bara nästippen ute och där satte sig ändå 17 mygg i såna här liksom, ja, det var hemskt.
Du fick ha såhär skitglasögon typ på
Ja,
dig.
jag, precis, jag hade full mundering liksom
Oh
och så
my
här
god.
drog åt en sån liksom huva så att det bara liksom bara näsborrarna stack ut.
Jag föreslår att du ska köpa såhär myggjagare, så dödare som liksom går. Och du
Men
bara,
just
nej,
det.
det vet inte jag. Det känns liksom som en dyr inköp som man måste fixa. Och jag
Ja.
bara, ja. Men de var ju väldigt på, alltså. Jag fick
Ja, det
fem
var jobbigt.
myggbästa eller något sånt
Just det,
där.
du var ju också med om
Ja,
detta
innan liksom. Jag
hemska.
skulle gå, varje 10 meter från bilen
Just det, och
till
blev helt
ytterdörren och fick
attackerad
liksom
liksom.
fem, sex myggbett. Det var
Sen var
crazy.
det en annan bok som heter Rosor i vackert sällskap. Det är ju väldigt gulligt tycker jag.
Ja.
Och då finns det liksom en jätte poetisk rubrik. Oj. Rosor med bekymmer. Och det var också så här, bara det var, gjorde mig glad.
Ja, jag
alltså att rosor kan också ha bekymmer. Och så är det en bild på en liten ros med lite frost på. Eller snö till och med. Rosor blommar tills snön kommer, vilket är vackert men riktigt dumt. Står det som bildtext.
Just det.
Det är också som att rosen själv skulle kunna bestämma det.
Alltså det är går ut och bara sluta blomma nu.
En fantastiskt rolig bok.
Ja.
Ja,
men jag vet inte varför. Jag associerar ju rosor till dig.
Ja, men det är för att jag har tagit så mycket bilder på rosor, tror jag.
Ja.
Jag är väldigt förtjust i rosor.
Ja. Och men, det är också engelsk blomma, tycker jag.
Ja, precis. Också, verkligen. Liksom, det är mycket rosor i England.
Man associerar också.
Så det är inte så konstigt. Och så ska jag säga en mycket kort sak om den här enorma samlingen av Per Lagerkvists både, det är två romaner och jättemånga dikter i den här boken.
Men jag tyckte den var fin. Och det var
den är jättefin.
Den är från Solrosen, en plats som vi båda har varit på. En precis. Härlig second hand.
Din man kallar det för Solhatten.
Ja, det är min pappa som har kallat det så. Vi tycker att det är väldigt humoristiskt. Så
det var väldigt roligt. Jag tänkte, nej, har jag sagt fel i alla
fall? Nej. Det heter Solrosen. Ja.
Men jag ska läsa en mycket kort liten dikt här.
Ja, åh, vad härligt.
Som handlar om en mor. Jag har aldrig förut läst den här. Men nu satt jag och liksom läste igenom. Väldigt fin. Du får se vad du tänker om den. En mor som hämtar in om kväll från mörknad gård kring huset. Ett bortglömt ting från isig häll. Tyst tar det in i ljuset. En gärning som ej syns rätt stor. Fast stormen ryggen kröker. Ej någon annan än en mor går stilla ut och söker. Att hämta in från mörknat land. Förhärjat och förfruset. Ett ting slängt bort av människohand. Fast det behövs i huset. Var den inte helt otroligt fin?
Jo.
Det är en sån hyllning till kvinnogöra.
Ja.
Jag tyckte att det var... Jag tänkte på Muminmamman lite också.
Absolut.
Muminpappa brukar ju säga att han ser henne gå runt, hatta runt i trädgården, fram och tillbaka. Och så gör hon ändå någonting väldigt viktigt ju.
Ja, som just man bara hon
kommer ihåg. Precis, och alla andra. Det bara fungerar hushållet.
Just det.
Men hon tänker på de här små sakerna. Liksom.
Ja.
Så det fick mig att se en ny sida av Per Lagerkvist.
Det var jättefint. Jag tycker också att det är intressant för att vi pratade lite om det här med... Det var ju väldigt många... Vi två är ju pedagoger eller lärare för dig. Och vi träffade också väldigt många lärare.
Igår.
Ja,
och då pratade och vi pedagoger.
Och pedagoger.
Om de inte lär sig om pedagoger.
Ja, precis.
På något annat
sätt. Det var ju typ kanske två pers som inte är det, eller en. Kanske bara.
Hur det var nog bara en.
Ja, det var nog bara liksom min man typ, som inte
exakt.
Var pedagog på något vis. Och det som är intressant var att då vi började prata lite om det här med hur man är som person kopplad till saker som blir yrkesskador och hur man liksom tar hand om saker och ting.
Ja.
Och det tyckte jag var roligt. För min kompis Madde, en arbetskamrat till mig, berättade om hur hon liksom hade behov, liksom mentalt behov då, att medan hon hade krystvärkar och fick sitt första barn ha koll på att rummet mådde bra.
Ja, liksom. Precis. Och man jag är så van vid att pejla av en stämning i rummet.
Precis. Man, nu måste vi prata om det här liksom. Och hennes man då hade bara, nu släpper du det här. Hur kan du? Vi koncentrerar på det här liksom.
Men jag tycker det är väldigt härligt att umgås med andra pedagoger, för då är ju alla så.
Ja, precis. Och så är det verkligen. Det var ju tydligt igår.
Det var väldigt tydligt. Så fort jag bara backar lite, då är det någon annan som omedelbart är där och fyller den rollen.
Precis.
Det är väldigt skönt av den anledningen att umgås med pedagoger.
Ja, och det var ingen som heller tänkte på det. Jag tänkte också på det när vi pratade i morse. I morse pratade vi lite om så här. Och då hör jag hur jag själv säger, ja, Jonas är ju en ballväxt. Det säger jag. Som att ingen, alla vet ju det redan. Och sen hörde jag hur Karolina sa någonting liknande så här typ. Och hon förklarade också någonting väldigt kort. Och då tänkte jag att det där är en typisk lärargrej.
Ja, visst.
Att man bara känner så här, tänk om det är någon som inte förstår vad jag säger.
Det är bäst att jag förtydligar.
Exakt. Det är så...
Men jag har ju fått kritik i frågesport, har jag berättat det här?
Nej,
om att jag läser på ett pedagogiskt sätt som upplevs jobbigt. Att om man läser en fråga i TP så läser man det så här med någon konstpaus eller lite extra betoning. Det är som att man lägger in en ledtråd i själva frågan.
Just det.
Och det så här, har jag fått liksom... kritik. Sluta läsa som en pedagog.
Nej.
Jo, och det ja, har jag tänkt på. Det tvärtom. Är sjukt störigt faktiskt.
Va?
Ja.
Okej, okay, ja.
Så jag har bara önskat mig för att sluta.
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte så okay. alls.
Nej.
Alltså om det inte på allvar är liksom fuskande. Liksom.
Nej, det är någonting i tonen. Det är någonting i tonen som ändras från min vanliga personlighet till min lärarpersonlighet när jag läser en fråga i TP. Och det, jag stör mig själv på det nu.
När jag tror faktiskt inte. Jag tycker det känns det är bättre. Det är ofta som man liksom inte hör vad någon säger. Det är skönare att någon liksom läser på ett otroligt bra sätt.
Du och jag kan spela TP då ja, utan att jag behöver censurera mig själv på något sätt.
Ja, precis.
Ja, men det är bra.
Ja, men vad kul, hörni. Ja, men har du några fler grejer som du vill prata om?
Nej, jag är färdig nu.
Ja.
Ja. Jo, nej, det är inte alls. Jag har ju läst färdigt Lydia Sandgren, vad det jag skulle säga.
Oh, ja.
Det är en gul, just. Väldigt tjock bok på typ 750 sidor som jag har hållit på att läsa sedan i juni förra året.
Ja.
Samlade verk, precis. Mm. Och den fick ju supermycket priser och jättemycket beröm och sådär. Och jag kämpade mig igenom den verkligen. Ja. Den var bättre på slutet, tyckte jag. Men det var inte riktigt, det var väldigt mycket ord hela tiden. Ja. Allt står på raderna, man behöver inte tänka själv nästan alls.
Mm.
Nej, det var inte riktigt min typ av bok. Men nu har jag läst ut den eftersom jag har sådana krav på mig själv.
Vi diskuterar, ja, det här, men den här, den grejen, Adam, du måste vi, alltså. Det, du ska göra precis som du vill.
Ja, jag måste kanske försöka sluta.
Men jag skulle nog kanske bara inte orka sluta med sådana där. Särskilt sådana här jättetjocka böcker.
Du vill inte låna, den ligger där.
Västö och Sandgren och sådana där tjocka verk som liksom, där, inte, där man inte alls tycker att det är något bra, då nej. Det ska man skippa. Igår så pratades om den här boken, alltså Samlade verk.
Mm-hmm, det missade jag.
Ja, men vi satt här i din soffa och pratade lite om det. Och då var det en som sa att hon tyckte att det var jobbigt för att det var därför att det är så mycket referenser till Göteborg. Och man kan liksom inte Göteborg lika mycket.
Nej,
som man kan.
Det brydde jag mig inte så mycket.
Men hon fastnade lite av någon anledning.
Mm.
Så det är ju, man kan ju fastna i väldigt många olika typer av saker som läsare.
Men det kanske berikar boken om man, alltså man kanske tycker att den är bättre om man känner till de här platserna. Men det var ingenting som jag liksom brydde mig om så mycket.
Nej, vi pratade ju, var det kanske förra avsnittet så pratade vi lite om den här stadsserien.
Mm.
Och
ja, just det.
Där är det ju väldigt tydligt att man, alltså där kan man typ exakt liksom pricka in exakt var personerna i de böckerna är någonstans, så alltså man kan Stockholm.
Ja, liksom. Verkligen.
Så kan det finns kan alltid finnas en viss fördel kanske.
Ja.
Absolut. Att man eller åtminstone att man kan några. Och apropå referenser som man kan, så berättade min syster Lena för mig att hon hade hittat en angående låttexten den här En vintersaga. Som är,
det stora vemodet.
Ja, precis, det stora vemodet rullar in.
Mm.
Och där är det ju väldigt många olika referenser. Och då var det är två killar som gör podcast med video. Som är ganska kort, det är typ 15 minuter. Där de lyssnar på Vintersaga. Och då pratar de om att vissa, det kan vara svårt. För de är båda, har båda utländsk bakgrund kanske. Eller i alla fall föräldrar eller så. Men jag tror att de båda kommer från andra platser från början. Och de pratar om att det är svårt med vissa typer av referenser. De vet inte var de här sakerna ligger någonstans. Men däremot vissa andra, att de är på Skärholmen eller, alltså där har de varit. Så de har koll på det.
Mm.
Men de tyckte väldigt mycket om den. Och de tyckte det var kul. Det finns på Spotify om man är lite sugen nu när man lyssnar på mig.
Mm.
Ja. Men kul! Jätteroligt! Vill du höra vad jag har läst?
Ja, det vill jag.
Jag ska vara lite snabbare också. Jag har läst två stycken böcker ur Ivy Dunmores serie som heter The League of Extraordinary Women. Det startar med en bok som heter Bringing Down the Duke. Suffragettrörelsen handlar den om, kan man säga. Det är som Bridgerton, alltså så här romantik under den här perioden. Och det är fyra kvinnor som möts för att de alla är suffragister. Och kämpar alltså för kvinnornas rättigheter. Och de bor eller verkar på något sätt i Oxford. De får gå på en special liksom del i Oxford. För från början då så kunde man ju inte läsa där som kvinna. Nej. Och under den här tiden då som de här böckerna liksom utspelar sig, så har de gjort i ordning någonting, men däremot så de får fortfarande undervisning på helt andra platser, så de får inte gå i samma, på samma platser som männen. Ja, det är en jättespännande grej som, där man följer historiska skeenden kring kvinnors rättigheter i England. Men det finns lite så här, man tar sig lite kreativa friheter då, Ivy Dunmore gör det, alltså författaren. Men det är ändå väldigt fint för att hon kommenterar det sen i ganska bra slutord som är korta och klämmiga. Liksom. Jag gillar dem jättemycket och de har jag läst 2 veckor av. Och sen har jag läst en bok som heter Tasha Tudors trädgård. Den är från 1994 och handlar om liksom New England på något sätt. Det är ganska kallt där, så man kan liksom föra över det hon har, fingerbrångsblommor och sånt där. Det kan man liksom ha även i Sverige, för det kallar vi inte det där. Och den där har jag också köpt på Solrosen och liksom tänkt, den här var väl fin och så. Och den är sådär, det som är spännande med sådana där böcker är ju att man kan bli inspirerad av liksom trötta rosor, eller rosor har också problem, eller vad stod det?
Rosor som har bekymmer
ja. Eller trädgårdens rum, att gräsmattan är trädgårdens golv. Alltså att, eller för mig var det mycket bilderna, att bilderna i den där Tasha Tudors trädgård av Tova Martin är amerikanskans namn som har skrivit texten, och det är fotografier också. Hon, Tasha Tudor, är väldigt känd amerikansk illustratör. Och så. Men i alla fall så, det är lite som så här målningar nästan. Okay. Det känns väldigt tidlöst, fast det är 1994. Ja, nej, men det har jag ägnat mig åt.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Vad roligt. Men ska vi snacka lite om vårt ämne.
Ja, serierna. Ska vi börja kanske med Mjölk och människor?
Ja, låt dem oss göra det.
Vad tyckte du om den? Det har du i och för sig redan sagt egentligen.
Jag har ju faktiskt pratat lite om den, för att det här var ju en av de böckerna som jag köpte till mig själv när jag var på första bokhandelsutflykten med min far.
Ja. Ja, den var fantastisk.
Och jag tycker så mycket om det, så jag ville att du skulle läsa den.
Ja, ja, den var otroligt rolig.
Ja.
Min absoluta favorit är den här äldre kvinnan med rullatorn, som kommer, och så ser man så här, det blir, hon kommer närmare och närmare hennes ansikte, och den här unga kassörskan är mer och mer liksom obekväm. Och så säger hon så här: du ser smutsig ut.
Oj, oj, oj.
Alltså det är så roligt.
Ja.
Det är otroligt roligt.
Det är också roligt för att det finns ju sådana människor.
Ja, det här har jag på något vis varit med om, känns det som.
Ja.
Det är liksom, eller man vet exakt vad det är för sorts konstig tant som skulle kunna säga så här till en.
Just det. Och de är ofta liksom, de är ju udda typer liksom.
Ja, nästan alla är det. Ja. Liksom och även hon, den här, min andra favorit som jag skickade till dig bild på, är hon som har med flit sänkt sin stol i kassan. Ja. Jättelågt.
Men det här är en person som jobbar där.
Hon jobbar där, exakt. Ja, men hon är också,
hon är helt värdelös.
Nej, hon är ju väl, de kunderna älskar henne ju. Ja. För hon ger liksom tofflor till folks barn och sådär.
Ja.
Men sen så sitter hon då i en enormt konstig ställning. Och den här snälla huvudpersonen som jobbar där också, hon är så här: ska jag hjälpa dig? Varför sitter du så långt? Nej, det har jag liksom. Jag vill sitta så här.
Jag älskar att sitta så här. Det är så härligt att sitta här nere. Andra perspektiv.
Det är också så himla kul. Så det var, det var liksom mina 2 favoriter. Och då skrattade jag åt den här, du ser smutsig ut, skrattade jag. Jag tror jag skrattade kanske en kvart i sängen innan jag skulle somna. Och så här kluckade och skrattade.
Ja, alltså,
för att
jag
det är så roligt.
Ja,
och sen är det också roligt när tanten går iväg. För det är så typ en hel sida. Ja. Där hon, den var så här rassel, 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 rassel. Man bara ser hur hon liksom går med sin rullator längre och längre bakom en hylla. Liksom.
Ja.
Och man förstår i och med det hur kassörskan liksom tittar, hur långsamt det går, hur jobbigt det är, och hur rädd hon är att hon ska säga någonting mer jättekostigt.
Ja.
Och det är så himla bra gjort.
Jag tyckte ju väldigt, väldigt mycket om bananerna.
Ja, just det.
Alltså hela den här, det är också en gammal tant som ska köpa bananen men ångra sig för att det är såna här ekologiska konstiga bananer, ja. Eller vanliga bananer. Och liksom, alltså du vet, och liksom skäller ut kassörskan för att de inte har vanliga bananer. Ja. Hon bara, de är vanliga, det är bara att de är ekologiska. Ja. Och det jag gillar med det är att först att man kan skratta lite åt det galenskapen som ibland kommer liksom. Men också jag bara tyckte att det var så.
Men också det här liksom att hon, den här unga tjejen, får stå till svars liksom för de här stora besluten.
Hon
sitter liksom bara där och tar betal.
Ja, och sen vid ett tillfälle så är det då så att den, min favoritställe som jag faktiskt skrattade ut.
Ja, det här är också väldigt
roligt. När först kommer en kvinna som är oerhört blyg.
Ja.
Jätte.
Väldigt mycket ångest.
Ja, väldigt mycket ångest för allting och kan inte fatta beslut. Men han kommer typ varje dag och köper exakt samma saker.
Ja.
Och sen har de en väldigt obekväm konversation om det som hon eventuellt ska köpa.
Mm.
Och helt plötsligt så dyker det upp en man med ett barn i sån här
babybjörn.
Precis, så det är ett barn som inte säger någonting och delar alla de här scenerna.
Barnet har typ samma uttryck, tror jag.
Barnet har ett storrökt uttryck vid hela tiden. Men hur som helst, han kommer ut skitförbannad och skäller ut henne. Mm. Och hon förstår inte riktigt först. Och den här väldigt timida kvinnan står ju kvar och darrar
typ. Ja.
Han bara, det är en kvinna, ni måste ta hand om henne. Hon är naken!
Och det är hon verkligen.
Och det är hon.
Alltså, bara på mitten. Alltså, det könet,
hon har bara dragit ner sina, hennes byxor har liksom ramlat ner. Så att hon visar liksom sitt kön och sin rumpa. Liksom. Och han är
ganska obrydd över det.
Ja, nej, men hon förstår inte det. Så när han försöker då, du måste ju dra upp! Liksom, och han bara skriker liksom på alla. Och bara, det är barn här! Och så tittar liksom, den här typen av hysteri som att barnet ens märkt.
Ja, barnet är väldigt litet.
Ja, barnet är jättelitet och förstår inte det överhuvudtaget. Men hur som helst. Och han liksom känns otroligt uppjagad över det här. Och så börjar han dra i den här kvinnans byxor. Just drar det. Upp dem.
Ja.
Och då blir hon liksom, vad gör du?
Ja,
du kan inte bara hålla på.
Och ta på mig.
Nej, du typ ofreda mig.
Ja,
väldigt roligt. Och förstå liksom inte, jag är inte naken, säger hon.
Nej, det är hon inte egentligen.
Och sen är den här
bara naken just där.
Ja, och sen så går hon då, hon är skitförbannad och skäller ut honom. Och sen så står han där och liksom är förbannad efterhand. Alltså, nu berättar vi den här historien, men hela grejen är att det är roligt helt enkelt med de här vardags.
Man känner ju igen alla de här tre karaktärerna på något sätt.
Man gör det.
Om man har varit på inne i stan och liksom sett de här konstiga människorna.
Ja!
Och alla människor måste ju handla någon gång.
Ja.
Och det, man möter ju allt i en affär liksom.
Ja. Och vi som jobbar i kyrkan möter ju också människor av många olika typer även i kyrkan.
Mm.
Så det är ju liksom vad man jobbar med. Jag tänker att det kan vara så lite i skola också, men där är det ändå en viss ålder eller viss.
Jag tror att det är mycket mer så i kyrkan.
Det är mer i kyrkan
och i affärer.
I affärer. Men vi rekommenderar den här boken.
Ja, verkligen.
Ja.
Vi rekommenderar den enormt varmt.
Mjölk och människor heter
den. Gud, vilken tur att du hittade den.
Jag är så glad. Plus att den hade ju precis kommit ut. Det visade sig att den hade kommit ut i slutet av januari. Och jag var där i typ 2 veckor efteråt eller någonting. Den hade precis kommit ut.
Och jag tycker också att det är bra att vi liksom är så positiva. För att jag läste faktiskt några recensioner. Och det var inte alls alla som hade förstått sig på hur rolig den är.
Nej, men.
Va? Ja, lite torra, lite tråkiga recensioner.
Oj.
Ja.
Nej.
Och jag kände bara att det där, ni har bara inte fattat.
Nej, det här är fem stjärnor.
Verkligen, det är allt det.
Fem av fem.
Hon skulle inte ändra någonting. Allt nej, är perfekt.
Och jag gillar också att hon inte har någon så här tankebubbla så mycket. Och
ja,
sånt där.
Nej.
Alltså det är inte så mycket sånt. Precis. Utan hon bara är rädd att den här tanten ska väsa något annat.
Ja, och det ser man.
Och sen alltså, det känns man inte mer.
Perfekt uttryck.
Ja, det är fantastiskt.
Så jag... att, om den här författaren skulle lyssna på det här mot förmodan.
Ja.
Vill vi bara säga att lyssna inte på kritikerna.
Nej,
de förstår inte dig.
Nej,
de har ingen humor.
De förstår inte din storhet.
Nej. Exakt. Lyssna på Anna och Nanna.
Ja.
Gutenberg Girls.
Gutenberg Girls.
We love you.
We love you. Ja, absolut. Definitivt, det gör vi. Mm.
Okej. Okay. Ska vi gå vidare kul. Då?
Ja, men och det är ju då en serie.
Ja, exakt.
Det här är då en serie.
Det är en serie.
Så den följer sig liksom naturligt här. Och sen har vi då läst vi har ju läst lite olika saker kan man
ja,
säga.
Ja, det har vi verkligen.
Men du har ju läst saker som du har lånat.
Ja, jag har ju lånat Asterix och Mörkrets hjärta.
Ja.
Ska vi börja prata om Asterix då?
Ja, låt om oss.
För visst har du också läst Asterix?
Ja, ja, absolut.
För det hade ju inte jag.
Nej.
Jag var ju helt och hållet obekant.
Och jag sa liksom, men gud, vet du inte vem Idefix är ungefär?
Ja,
för vi verkligen. Pratade nämligen om
Milo,
kommer du ihåg? När vi pratade om
ja, Tintin. Just det. Och Tintin hade jag ju inte heller
nej.
Ägnat mig åt speciellt mycket.
Nej.
Men jag tänkte, eftersom det kanske finns någon mer som är som jag, så tänkte jag bara berätta lite om Asterix.
Låt, gör det.
Mycket kort.
Ja.
Asterix är en fransk tecknad serie.
Mm.
Skapad 1959, så det är ett tag sedan.
Mm.
Huvudpersoner i serien är då de två gallerna.
Mm.
Asterix och Obelix. Mm. Alla heter något på X.
Ja.
Och serien utspelar sig då i romarriket. Och det är väldigt speciellt för det är liksom det är romare nästan överallt och lite andra folkslag, men just det finns en by, en nordgallisk by som liksom har behållit sina gränser.
Mm.
Och de har då en magisk dryck som den här, vad heter han nu då?
Han heter Druidix.
Jag måste ju titta på min fusklapp.
Druidlamp.
Miraculix heter
Miraculix,
han. Byns ja. Gamla druid skärmisslar och kokar trolldrycker. Och han har då, man blir då enormt stark om man dricker den här drycken. Och därför kan de fightas mot alla liksom, som vill invadera dem.
Just det.
Och Obelix har ju då blivit tappad i...
Han ramlade ner i den grytan när han var liten.
Ja.
Så han är stark permanent.
Ja, superstark. Och går upp med en sån bautasten och längtar efter att hitta en ny bautasten och sådär.
Mm.
Man får inte intrycket av att Obelix är smartaste.
Han har ett bautastensbrott. Han hugger liksom bautastenen.
Jaha, det är hans till jobb.
Han, till liksom. Jobb.
Okay.
Och så flyttar han dem alltid bakom sig.
Ja. Några saker som jag tänkte på. Det första jag ska säga är kanske att jag tyckte att det här var väldigt roligt.
Ja, vad kul.
Det finns också en engelsk podd som heter Boring Talks på BBC.
Ja.
Som har gjort ett helt avsnitt om ordvitsar i Asterix. jag rekommenderar den podden.
Ja.
Alltså det är en jättenördiga saker. Typ så här, hur annorlunda får en cornflakes ut mot en annan cornflakes innan det blir för konstigt i paketet. Alltså det är helt enormt roliga saker.
Ja.
Och det här med ordvitsar var också spännande. Men jag tyckte att det var roligt. En sak som jag tyckte var kul att det är ganska mycket detaljer i bilder.
Ja.
Det är till exempel en uggla som skäller ut en hackspett. Bara i hörnet så här, det är väldigt kul.
Ja.
Alltså ugglan bor där och hackspetten håller på och hackar. Och så är det liksom en ugglan kommer ut och
jag sover.
På ett franskt sätt blir arg. Mycket roligt.
På ett franskt sätt.
Och som jag la upp redan på Instagram i den här tuppen som är trött.
Ja.
Det är väldigt roligt.
Mm.
Och den är bara med som en, liksom, den bidrar inte till handlingen alls. Utan bara som en liten bild av livet.
Mm.
Så får hönorna liksom. Och de har också talfel eller dialekt, de här hönorna. Som pratar typ så här. Gala tuppen, säger de typ. Och han är liksom supertrött. Och liksom orkar inte det riktigt.
Nej.
Det är roligt.
Det påminner om hönan Agda.
Ja.
Låten hönan Agda.
Ja.
Det var ju någon trött
ja, det kanske är, det finns en tråk kanske med en trött tupp.
Ja, jag vet inte.
Ja, det var i alla fall, sådana där saker tyckte jag var väldigt kul. Och sen Trubadix då, tänkte jag tänka på. Han är ju alltså otroligt mobbad.
Ja,
alltså,
men
slår
han...
ofta Trubadix.
De brukar liksom sätta munkavle på.
Ja, det är väldigt alltså, fysiskt. Liksom.
Rep och sånt där.
Och han vill ju bara spela, men han spelar tydligen väldigt dåligt då.
Ja, det låter fruktansvärt.
Ja. Det är delade meningar om hans talang, står det i introt.
Ja, det är inga delade meningar.
Själv anser han sig vara genial.
Ja,
alla andra finner honom obeskrivlig. Men så länge han håller tyst är han en trivsam gosse som alla uppskattar.
Ja, alla tycker om honom. Men så fort han, nu ska jag säga någonting, då hamnar han liksom långt bort i skogen. Där han och det slutar väldigt ofta på det sättet. Ska jag säga.
Ja.
Jag skulle säga.
I slutet av
nästan alla serier är att de typ firar tillsammans och pratar lite om upplevelsen. Och sen så säger han, nu kanske vi ska sätta igång med en liten sång.
Just det.
Och då bara, nej tack.
Ja, det är så lite synd om honom ändå för mig.
Tycker du?
Ja, och det är också så otacksamt. Hålla... Eller liksom, vad synd att man väljer ett yrke som man verkligen inte är bra på.
Jag menar, själv upplever jag att han är jättebra.
Ja, och det är ju...
Jag tror att det finns någon grej när han... Jag tror att det är någon grej när han spelar för någon annan som då tycker att han är jätteduktig.
Jaha.
Och de andra bara... Ja,
för jag har ju bara läst två, det ska jag säga. De heter Asterix och Goterna och Romarnas skräck. Det är de två som jag har läst.
Jag tänkte att du skulle ha sett, att du skulle ha läst Asterix och Britterna.
Ja, men den får bli...
Det är väldigt roligt, för då pausar framtida. De är också goter på det sättet. Ja, så de är som kusiner med varandra. Men de pausar då allting för att dricka te.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det är väldigt brittiskt då.
Det är väldigt brittiskt då. Och så men pratar de om mint, sås och sånt där.
Läsa sen. Jaha, vad spännande.
Med Obelix är väl försökt i vildsvin till exempel. Och äter just eget vildsvin. Mm. Alltså en hel gris
själv. Mm. Ja, gud, han äter väldigt mycket.
Han äter väldigt mycket.
Det är mycket prata om mat. Det är ju också en... Det här kommer, jag har en punkt som jag tycker om humor.
Ja.
Och en är ju då, apropå det här med vildsvin, att Majestix får leverproblem och måste gå på diet i en kurort.
Mm.
Det är väldigt roligt.
Ja.
Och då är ju Obelix ju väldigt upprörd, för han får ju följa med, men han vill ju äta vildsvin.
Liksom. Ja,
och det är väldigt jobbigt alltsammans. Men det är också en grej det här med alkoholismen.
Mm.
Som, jag vet inte, är det roligt? Kanske.
Det är väl sällan roligt egentligen.
Det finns, jag menar det, men det är lite roligt. Alltså det finns, i Romarnas skräck så finns det en man som då har uppenbara alkoholproblem. Han är väldigt dålig på sitt jobb och dricker vin hela tiden.
Mm.
Han heter då Supus Antabus.
Ja, det är roligt.
Det är ju ganska roligt faktiskt. Och han ska då försöka vara spion, blir naturligtvis full och berättar att han är spion. Nästan det första han gör. Och så finns det ett folkslag i Gergovia, tror jag det heter. De älskar vin. Det finns liksom fyra affärer på en bys gata som heter Vin och kol.
Ja.
alla säljer vin och kol. Både kol liksom, som man kan elda med och kol som man har med vildsvin och vin. Då. Mm. Och sen pratar de så här på ett slurrigt sätt. De säger typ Vid Chaturnus.
Ja, just det.
Och
vid Saturnus säger de ofta.
Nej, de brukar säga vid Jupiter.
Ja, vid Jupiter, och, ja.
Men just för att det ska bli roligt med det här talfelet så säger de Chaturnus. Och det är ju lite så man pratar när man är lite, har druckit lite.
Precis.
Man slurrar lite.
Man försöker
så det är ju liksom, det är ju väldigt vuxen humor, eller vad man ska säga. Det är så här...
Ja.
Det är inte
det här är inte serier för barn.
Det nej, det tycker jag verkligen inte.
Och det är inte heller
att de har inte förstått sig på det här.
Nej, men alltså, här, jag kan säga en liten grej här om det här. Det är att Tintin och Asterix och Lucky Luke och det finns flera andra de här. De är alla från en väldigt inflytelserik genre som är så här fransk-belgiska serier.
Mm.
Och, varför man, och det finns också ytterligare någon fransk språkigt, alltså typ det fanns någon serie också från Schweiz som ingår i den här, så det är liksom, har ingen betydelse var någonstans man kommer ifrån, utan att man pratar franska eller att man tecknar från början på franska och av någon anledning då så. Och jag tycker att det är intressant med de där, det är att de alla har väldigt typiska karaktärs, alltså man, det är karikatyrer nästan av de olika karaktärerna. Alla karaktärer är liksom dragna till sin spets väldigt mycket.
Ja, verkligen.
Och det tycker jag är väldigt tydligt i just de här serierna.
Mm.
Att det handlar väldigt mycket om det. Och liksom att vara typ lite fördomsfull. Vad skulle, när jag är fördomsfull kring, ja men britterna.
Mm, precis.
Då vill jag prata om vissa saker, företeelser där.
Ja.
Som är konstiga liksom för alla andra, men inte för dem.
Mm.
Och så gör man det hela tiden. Med allt och alla.
Ja, för det finns ju också en, det är ju en så här supersnabb punkt, men att jag funderat lite på det rasistiska lagret i de här. Och det där är ju lite åt det hållet. Ja. Men det är ju liksom en lek med fördomar. Men alla svarta människor i de här böckerna är alltid ritade på exakt samma sätt.
Ja.
Och det är ju faktiskt ganska rasistiskt.
Ja, verkligen.
Och de är också alltid i någon typ av slav eller någon sån roll som tjänare. Eller...
Aha.
Men just det här att de ritade likadana.
Ja.
Det känns så här, det hade man inte gjort 2019.
Nej, liksom.
Men 1959 kunde man kanske göra så. Ja, och ingen tyckte det var konstigt.
Nej.
Men det, jag reagerade på det så här, oj nej, nu blir det sånt här jobbigt.
Ja.
Och så ska man liksom, men ja.
Men det får man fundera på liksom, det där. Men det jag tänkte på var att, för det finns en kille som är en, vad heter, pirat.
Okej.
Okay. Han för sig kommer flera gånger. Hon skulle nog peka ut ändå. Han har lite annorlunda.
Okej. Asterix
alltså. Ja, precis. Mm. Men det, så fort de reser så hittar de alltid det här piratskeppet som alltid, deras skepp är alltid liksom bara träpinnar.
Mm.
Och de blir galna liksom.
Mm.
Och så försöker de alltid undvika det på några olika sätt. Det är så. Okay. Det finns då en del återkommande inslag i just Asterix som är...
Och de verkar ju sluta och på ungefär samma sätt.
Ja, till exempel. Eller att och de säger ofta att romarna, de är galna de där romarna. Mm. Eller de är galna de där britterna. Eller de är galna de där goterna.
Mm. Ja, och det var så roligt. Det är ofta olika språk.
Mm.
Då har de olika typsnitt för att visa det. Det tyckte jag var väldigt smart gjort.
Ja, det är det verkligen.
Det gillade jag mycket. En annan grej som bara var så här en liten detalj var att de spanar på vad hette han nu då, handdroiden?
Miraculix.
Miraculix, just det. Det är några som barbarer som ska, de vill liksom kidnappa honom och ta hans trolldryck.
Just det.
Och då så, de har en tävling med massa olika druider.
Mm.
Och då är det en som kan göra jättemycket blommor.
Ah.
Och då blir en barbar väldigt, väldigt förtjust. Så att han liksom säger ett ljud så att han nästan förråder att de ligger i buskarna och spanar.
Ah.
Och då blir de andra arga på honom. Och då säger han så här, kan man inte få tycka om blommor fast man råkar vara barbar?
Jo.
Det är väldigt roligt. Det är jätteroligt.
Ja, det är fint.
Mycket roligt. Och sen var det också bara en grej med en chef. Han har, och det ser man också bara apropå de här detaljerna i bilderna, på hans skrivbord så står det så här: fatta er kort, carpe diem. Är inte det väldigt roligt när man är chef?
Jo, det är väldigt
och så roligt. Sover chefen också.
Ja.
Så att
det är på den, i den här romerska liksom,
det är romarnas skräck,
tältgrejen utanför.
Det är när de ska,
för utanför den här galliska lilla byn och så där de bor, så finns det en liksom legion av romare alltid.
Ja, exakt. Ja.
Och det är också en återkommande grej att det är alltid nya chefer.
Ja, okej. Okay, ja.
Och han, så, ja, det finns också en romersk, den här mannen som blir full också. Det är också en person som ofta får stryk. Till slut så blir det liksom...
Ja, supersantepuss. Ja,
precis. Ja, stackar.
Ja, det var mina små anekdoter om Asterix då.
Ja, men kul tycker jag faktiskt. Ja.
Jag hade roligt när jag läste.
Ja.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Och jag vill säga någonting om, vi har ju pratat lite om Tintin förut.
Mm.
Men Tintin är ju lite mer äventyrsbetonade eller en plats eller så. Det är oftast det handlar om en grej som händer och så. Och det är ju lite så samma sak i Asterix. Kan man säga att de ska göra någonting eller de måste åka någonstans och möta någonting nytt.
Mm.
Och då har man möjlighet att liksom, de företeelser som man möter och sådär. På ett sätt så är det ju så i Tintin också, fast på ett annat sätt.
Mm.
Så att man, de är väldigt olika på det sättet. Men det är lite kul. Och Lucky Luke, som är en serie som jag också har läst mycket, som också är en sån här fransk-belgisk serie. Ungefär samma tid också. Den utspelar sig på amerikanska vilda västern. Och Lucky Luke är snabbare än sin egen skugga. Han drar.
Just det,
alltså.
Det vet till och med jag, fast jag inte har läst.
Och det finns också en hund. Den hunden heter Ratata.
Ja.
Alltså det finns, och Jolly Jumper är Lucky Lukes häst. Och det finns liksom bitar i det där. Så finns det sådana här bröderna Dalton. Det är sådana här lite sådana som är bovar. Och, alltså det finns massa olika möjliga figurer liksom. Mm. Och så ser det där äventyr. Och den är kanske lite annorlunda. Men det finns ändå, jag kan förstå varför man klumpar ihop de här berättelserna. Mm. Därför att de har särdrag som är liknande. Sen är de ju helt... Det handlar om helt olika saker och så. Eller tider eller platser eller så. Men det är ändå... Jag kan förstå varför. Så gillar man typ Asterix, eller mm. gillar man Tintin, så kan man prova en annan av de här
i samma gäng
liksom. Det är nog inte helt konstigt. Och så tänkte jag säga en sak till om det här, de här grejerna. Det är ju att en sak som jag har funderat på mycket, det är ju det här med satir och Frankrike.
Mm.
För det här med, det här med att man liksom är ganska rå i sitt skämtande mm. kring andras liksom olikheter, eller vad man ska kalla det.
Mm.
Det känns som en väldigt så här, det känns som att det är väldigt starkt i Frankrike. Satir.
Ja, det är det nog.
Jag försökte hitta lite det, men jag hamnar väldigt mycket på, om man söker på Frankrike och satir, så blir det väldigt mycket på Charlie Hebdo, alltså den
just
här,
mm.
den här, och väldigt mycket om den terrorattack som de blev utsatta mm. för ett antal år sedan.
Mm.
Och då, det tycker jag är intressant, för att det de pratar om då, det är att satir är nödvändigt, och man måste fortsätta med satiren, säger mm. Charlie Hebdos liksom chefsredaktör
mm.
som sen går förlorad, tror jag, i den här mm. attacken. Han blir skjuten och dör av det. Men det jag tänker är så här, att jag tycker att det är intressant att man mm. liksom fortsätter att hävda att det här är viktigt, mm. trots att jag själv inte är så himla intresserad av satir, alltså när man sparkar liksom uppåt så att mm. säga.
Nej, jag är inte heller så himla.
Och inte så himla intresserad av liksom politiskt mm. Liksom stand.
Det är kanske en viktig, det handlar om yttrandefrihet liksom.
Ja, precis. Och jag tror att det där, det kanske liksom till och med skulle, man skulle kanske kunna dra röda trådar till Frankrike som väldigt vanliga, att de, det är väldigt vanligt att de protesterar, mm. gör stora manifestationer, de alltså när bönderna går ut med sina traktorer, alltså det är mycket sådana där grejer, det har de en lång tid tradition av. Och jag menar, hela franska revolutionen handlar mm. ju om mm. att slå uppåt på något sätt,
mm.
så jag kan tänka mig ändå att det finns toner i de där serierna
mm.
som ändå kan dras in i det, att det franskspråkiga själskapet, eller vad man ska mm. kalla det. Jag vet inte hur man ska uttrycka det, men jag hoppas att du fattar.
Mm.
Jag tycker det är intressant.
Mm, verkligen.
Så det var en sak som jag har skrivit upp lite mm. Kring det. Ja. Vill du att vi ska prata lite om Mörkrets hjärta?
Det kan vi göra. Det är ingen... jag har inte supermycket att säga om det.
Nej.
Men
för vi började prata lite. Du frågade mig om jag hade läst den.
Ja,
det har jag inte.
Det är ju då en klassiker
mm.
Av Joseph Conrad.
Mm.
Heart of Darkness. Så finns det massa olika filmer som har liksom haft den här storyn som grund. Och den har fått väldigt mycket kritik. Och anklagats för att vara väldigt rasistisk och sådär.
Mm.
Men den handlar ju om...
Handlar den inte om rasism?
Den liksom? Handlar om slaveriet och mörkret som kommer med att imperialismen och att kolonisera Afrika.
Mm.
Mm. Jag tycker att, alltså jag har läst den här som kurslitteratur och tyckte att den var väldigt, väldigt obehaglig då. Och mm. tyckte inte om den alls.
Mm.
Och den är, det är ju liksom meningen, den är otäck.
Ja. Mörkrets hjärta.
Mörkrets hjärta, liksom. Den handlar om imperialism, belgiska Kongo. Det är inte uttalat i boken, men man förstår att det är det. Och den här kungen, Leopold den andra, han verkligen liksom... Ja, väldigt, väldigt många människor dog. Alltså mm. flera miljoner människor dog under hans era, liksom. Mm. Men hyllas fortfarande, han står staty liksom mm. i Belgien och sådär. Att,
mm.
Hela den här historien har lite grann försvunnit.
Mm.
Man pratar inte mycket om det. Och det finns även i den här serieromanen, någon slags graphic novel, serieroman har vi kanske sagt att det heter. Att det är så här i läromedel nu, att det ofta är en väldigt liten mening bara i någon i läromedel. Så här, det var också lite folkmord i Kongo, ungefär kanske. Mellan 5 och 10 miljoner dog. Ja, tar vi nästa. Så här, att det är liksom, och det handlar om jakt på elfenben framför allt.
Mm.
Men ja, slaveri, exploatera människor, mm. döda människor, ta deras land och tillgångar. Och det är då en karaktär som är enormt obehaglig. Och han blir då nästan, man kan tolka det på massa olika sätt, men det är som att han blir rädd för sig själv till slut.
Mm.
Och han dör, och det sista han säger är the horror, the horror.
Ah.
Som är en så här känd liksom, litterär rad.
Mm.
Och sen så hittar de på till hans trolovade att, han, att det var hennes namn han sa som sista replik. Men det var inte det, utan nej. The horror, the horror. Och den här serieversionen då var ju väldigt, väldigt speciell. Vi får liksom lägga upp någon länk så att folk kan titta på hur bilderna ser ut. Men den är helt i gråskala. Den är väldigt, väldigt otäck. Det är väldigt många väldigt otäcka bilder.
Ja.
Och jag kände att jag förstod mig på den här boken bättre nu än när jag läste den som en vanlig bok.
Just det.
Och att jag tycker inte heller riktigt att den handlar, den här kritiken om att den är rasistisk och bara porträtterar svarta människor på ett visst sätt. Jag tycker mer att den handlar om hur vidrigt det är att liksom utnyttja människor. Jag tycker att det är det som är själva poängen med boken. Jag tyckte också att det blev mer tydligt när jag läste den så här.
Mm.
Men människor ser väldigt otäcka ut. Det är väldigt så här närbilder på liksom väldigt så här sjuka och döende människor. Människor som är rädda, människor som är arga, människor som är galna. Och att det blir någon slags galenskap djupt inne i djungeln. De här liksom vita männen som har makt.
Mm.
Det är då en liksom ramberättelse att en äldre herre sitter i London och berättar om de här minnena.
Mm.
Jag tyckte att den blev
extra otäck
men också bättre.
Mm.
Jag bättre förstod, jag kunde komma bort från det här allt vad folk säger om boken. Ibland blir man lite så här miljöskadad av att ha läst litteratur på universitetet. Att liksom man kan tänka så och så och ha olika analyser och, men alltså nu bara läste jag boken så som den var.
Mm.
Och tycker att den handlar just om hur mycket mörker det kan finnas i en människa liksom. Och hur obehaglig vår historia är.
Och hur också tänker jag så här, hur om man släpper in mörker, hur det bara liksom
växer. Blir värre och värre.
När man går över den gränsen liksom.
Ja, exakt.
Då blir
och
det
helt plötsligt väldigt hemska saker.
Ja, det är också väldigt svårt att backa på något sätt. Det är som att de inte slutar då analysera precis. Jag så här från andra hållet så. Jag tänkte på den här, det finns någon, och jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det finns en dokumentär om en bödel till någon.
Mm-hmm. Mm.
Det är någon diktator eller så. Det är något, och då han får en uppdrag av filmteamet som gör den här dokumentären, den här bödeln, att återberätta eller göra liksom som teaterscener över vad som har hänt.
Mm-hmm.
Och i början så gör de det liksom med lite så här skratt och så, och han berättar då om hur allting och så här. Och i slutet blir det mer och mer tydligt att han mår, han säger ju inte att han mår särskilt dåligt av det där liksom, men sen finns det liksom någon sån här otäck scen där han liksom bara typ inte kan, typ han bara kräks typ, så alltså det alltså att han klarar inte av den mörker som han har själv.
Och så är det ju också
att han liksom inser att han har tänkt på de här människorna som djur eller inte ens det, som någonting som inte är värt någonting.
Mm.
Och att det inte som
och det är lite av kritiken i Mörkrets hjärta att de här tankarna kommer fram, och jag tycker inte att det är, jag tycker inte att författaren menar att porträttera människor på det sättet, utan att så här tänkte folk som var liksom kapabla till den här ondskan. Sen kommer de på vad vidrigt det här är.
Precis.
Jag tror liksom att det är mer det som är själva poängen med boken. Så, det var, jag rekommenderar den om man vill lära sig om Belgiens ganska problematiska historia då.
Men kanske också att man kanske ska du rekommenderar ändå den här serieromanen i första
hand. Jag rekommenderar den nog mer faktiskt, ja. Den var starkare.
Kan du säga vem du som har ritat?
Ja, hon heter Catherine Anyango Grünewald.
Mm-hmm. Så det är en svensk
kenyansk
person.
Precis, det är hon.
Wow.
Och hon har också skrivit en väldigt intressant text om hur hon tänkte när hon gjorde de här. bilderna.
Ja.
Ja, den är, ja, jag skulle säga
otrolig
läs som... den först och sen kanske man kan läsa Josef Conrads bok också.
Om man känner att det här vill jag
för ja, precis, eller, ja, precis. Mm. Men ja, det är ingen bok man läser och mår bra av.
Nej.
Men kanske nyttigt ibland att,
ja, det tror jag.
Att fundera över historien.
Ja,
det är inte speciellt länge sedan. Det här är ju typ 1800-talet.
Ja. Men det är intressant det här med bilder. Att det kan liksom framkalla så mycket.
Ja, visst. Mm. Alltså, jag tycker bara den här första bilden som är helt, liksom, helt så här vag. Det är liksom en person, man ser det är ångest. Liksom.
Anna beskriver porträtt. Nu framsidan
på boken. Här, precis.
Där det är liksom en person, helt osäkert om det är en man eller en kvinna.
Exakt, det är helt suddigt. Det är bara prickar. Ja, typ.
Pixlat, liksom, ja. Fast typ, små.
Och redan här förstår man att det här är ingen bok man blir glad av.
Nej, man ser direkt att det är
obehagligt. Mörkt. Det är något hemskt som kommer hända. Ja, jag
blir
mycket påverkad av den där.
Och, man blir väldigt så här, man ska ju också försöka närma sig sådana saker. Ja,
ja,
jättefint. Tack så mycket för dina tankar om den.
Jag hoppas att du har lite roliga saker nu
här på slutet. Alltså jag tänkte ta upp lite så här, några saker som jag har ju pratat lite om de här fransk-belgiska och sådär. Men jag tänkte också nämna några, en annan genre som vi kanske borde ta upp, det är ju manga.
Mm.
Som jag tänkte, manga är liksom en japansk serietecknartradition. Och från början är det då bara från Japan, men så nu finns det ju också från väst till exempel, helt andra länder som tecknar i den typen av liksom stil. Mm. Det är väldigt typiskt. Väldigt
populär.
Ja. Och den blev väldigt populär. Man läser från bakifrån, för att det är från början i Japan. Så man läser alltid böckerna bakifrån.
Mm-hmm.
Och jag skulle säga att, och sen nu finns det något som heter kawaii också, som är liksom så här gulliga tecknade figurer och så. Mm.
Stora ögon.
Stora ögon, stora liksom bulligt och gulligt och så. Mm. Och det är väldigt gulligt också. Men det finns också en hel del otroligt fint tecknade mangafilmer från Japan i främst då kanske.
Mm.
Där är till exempel Totoro, min granne Totoro, eller Spirited Away.
Tycker du om manga?
Jag tycker om manga. men det är inte, nej, men det är inte en favoritgenre för mig.
Nej, inte mig.
Men jag har en serie som heter Nicky Falls, som är en amerikansk man som har ritat en gullig, väldigt fin manga serie fast han är amerikan och sitter i USA och skriver, men han ritar i den genren, så det är absolut manga. Manga tradition. Och den handlar om Nikki och hur hon träffar en person som hon blir förälskad i och sådär. Och det handlar om henne under ett år, 4 årstider. Okay. Så det börjar i höst och sen är det vinter, vår och sommar. Och de 4 böckerna har jag läst och läst om faktiskt.
Mm.
Så det som jag tycker mycket om med serier är ju att man kan läsa ganska snabbt.
Mm.
Jag tycker det är ganska skönt.
Jag tror att jag, eftersom jag läser väldigt snabbt i text,
ja.
Jag tror att jag läser långsammare med bilder. Just för då jag tittar också väldigt noga på alla bilder. Och jag uppskattar när det är någon detalj så där som Asterix. Liksom, att,
just det.
Så jag tror att för mig är det nog inte nödvändigtvis... till exempel Mörkrets hjärta satt jag och stirrade på hur länge som helst.
Ja, men det kan man också förstå.
Med den typen av...
För dig som kanske tar upp den här så kan man... Alltså alla bilder är som ett konstverk i sig.
Ja.
Så man måste också tänka... Och det så kan man ju också uppleva dem när det blir såna här små detaljer. Mm. Det är ju oerhört lång tid som går till det där. Men jag tänkte också nämna att... ja, men det här med manga i alla fall. Man kan testa och se hur det känns om man gillar det. Det finns en hel del. Men jag skulle säga att... De flesta som börjar med manga kanske börjar med serier. Alltså, förlåt, sånt som de kan se, rörliga
serier. Menar så.
Alltså rörlig bild.
Mm.
Det vill säga så, tecknad film, tecknad serie, typ tv-serie då, pratar vi nu. Och det, så kan man börja, och vill man titta mer så finns det oerhört, oerhört mycket manga.
Mm.
Verkligen. Men jag tycker, varför jag inte är så förtjust kanske handlar om att jag tycker ofta att berättelserna är uppbyggda på ett sätt som jag inte alltid hänger med på och därför inte riktigt kommer in i flöde. Mm. Så skulle jag säga.
Okay.
Mm. Ibland så undrar jag varför händer det här och varför beskriver de det här? Varför gör de en liksom strip om det här? Ja. Sen finns det någonting som heter, sen tänkte jag att vi skulle prata lite om något som jag gillade när jag var liten. Det var ju Fantomen väldigt mycket.
Mm-hmm.
Jag älskade Fantomen. Jag läste också Bamse och jag läste också Kalle Anka Pocket.
Mm, jag älskar både Kalle Anka och Bamse. Men Fantomen har jag aldrig liksom
förstått mig på riktigt. Nej, men jag älskar Fantomen.
Han satt ju på Eskilstuna Zoo.
Ja, just det.
Ja, ett rekord. Ja. Och såg obekväm ut.
Ja. Mm. Han är ju en, ibland går Fantomen runt som en vanlig man.
Oj, jaha.
Ja.
Mm. Inte på Eskilstuna Zoo.
Nej, precis. Han,
eller du vet vad
då har han på sig som en hatt och rock och ser jätteskum ut.
Jaha, ja. Ja, jo,
men han, det har jag sett. Han beställer alltid mjölk till exempel.
Just det, jo, ja. Det vet jag.
Så det finns många detaljer med Fantomen som jag verkligen gillar. Jag gillade dem väldigt mycket. Och sen kom jag ihåg att jag läste mycket Agent X9. För att det läste mina syskon på något vis. Okay. Och då fanns det Modesty Blaise där och hon var ju väldigt tjusig.
Ja.
Väldigt som med så här, liksom spioner och agenter och såna där, va.
Mm.
Det var lite kul. Och sånt. Det var inte det första jag gillade, men det var ändå spännande tyckte jag, kommer jag ihåg. Och sen så finns det ju svenska serier. De har liksom lite andra typer. Det är såna här som vad heter han, det finns en hund, men gud, glömmer bort vad han heter. Ah, ja. Det finns massa såna här olika figurer som är mycket mer stripp, alltså korta slagfasta grejer. Nemi till exempel, finns ju en alltså, och de är liksom, jag vet inte om det finns en svensk serietradition som någon skulle kunna berätta för oss om, men det jag tycker är intressant är att de känns lite mer stripp, som att det är tre rutor och sådär.
Just det. Mm.
Och till det här avsnittet så har jag faktiskt också läst Snobben.
Ja.
Alltså Charlie Brown och sådär.
Ja.
Och Mats hade jättefina från tiden, alltså från 50-talet och sådär. Så,
ja,
roligt. Jag var knappt ta i dem liksom. Men jag köpte också några, second hand på Solrosen. Som jag hittade, som jag har köpt.
Det finns ju människor som samlar på serietidningar och verkligen har dem inplastade liksom. De är värda jättemycket pengar.
Ja, det är de, om de inte är trasiga.
Mm.
Och sen så var det ju då så att vi, min pappa då, som jag pratade om förut, och som följer med mig på bokhandelgrejerna, han och jag var på serie, nu ska jag säga så att jag säger rätt, seriebokhandeln.
Jaha.
Som heter Alvglans.
Okay.
Som ligger på Östgötagatan i Stockholm om man vill
mm-hmm.
gå. Och det, vi började där. Och då frågade han efter en serie som var liksom en liten, den var inte så stor, utan den var en liten serie.
Mm.
Och det fanns lite olika varianter. Och då berättade han som hade det, Alvglans. Han hade också två par glasögon på sig, vilket jag tyckte var roligt.
Mm.
Inte starka glasögon, utan bara kört på en till. Men han berättade då att anledningen till att man gjorde det var att det var lätt att kunna, man kunde liksom portionera ut och komma ut varje vecka med små. Därför att man kunde, det var alltså en serietidningshöjd fast skuren tre gånger.
Mm-hmm.
Så man fick mer liksom, man fick ut fler och kunde sälja mer då. Och det där var då ganska stort på 50-60-talet. Okay. Och slutade på 70-talet, säger han.
Mm-hmm.
Och då frågade jag, då tänkte jag så här, måste ju fråga ändå, vad säljer du bäst av?
Ja, bra fråga.
Jag tänkte så här, det här måste jag säga, för jag frågade till för
vi ska också, jag har en podd som heter Gutenberg Girls.
Nej, jag sa inget.
Hade du också kanske mikrofonen med dig?
Hej, kan du berätta? Ja, precis, nu har jag en soundbite. Nej, det har jag tyvärr inte. Men han berättade då, vilket jag liksom blev lite förvånad över, men det han säger då att det är Bamse och Kalle Anka Pocket som säljs bäst.
Wow, okej.
Okay. Och det trodde, Bamse känns ju lite såhär, jaha. Men då vill de ha ofta berättelserna, gamla berättelser är lite bättre.
Mm.
Och man vill ofta veta vad som hände innan. Och så, om man, och så frågade jag, men prenumererar de inte? Att prenumerera på någonting?
Mm.
Va? Det var, känns ju väldigt gammaldags. Mm. Men då gör de det antagligen. Men de tittar hellre på liksom lite äldre
magasin. Jag tänker att Bamse är stort på Kolmården, finns det ju liksom Bamseland.
Ja.
Det är liksom,
men Bamse är väldigt gullig. Det... Men det är så väldigt politiskt korrekt.
Ja, folk gillar kanske det.
Ja, och små barn, alltså, tryckt, ursäkta liksom. Mig, men de är ju så gulliga. Mm. De här, alltså Bamse och alla hans barn, är jättegulliga. Ja, och sen de, och Lille Skutt. Och Lille Skutt har en liten ADHD-pojke som är så otroligt gullig. Vad heter Minihopp?
Minihopp.
Alltså, ja. Man blir alltså, man blir, de är så otroligt
gulliga. Ja, det är gulligt. Och det är väldigt, ja. Liksom... ja, men det är inga överraskningar. Ja, det är ingen jobbig personlighetsutveckling. Bamse får inte plötsligt ångest och ändra politiska övertygelser för att rösta på ett nytt parti.
Och i så fall så skulle det liksom vara slut i slutet av och man skulle berätta om varför man får ångest och vad ångest är egentligen.
Verkligen. Men jag tänker lite grann så den här Barbie-filmen jag såg som jag älskade så mycket.
Just det.
När Barbie-sanna liksom kom ut i verkligheten och fick ångest och celluliter och sånt.
Ja.
Och började sitta på Jane Austen.
Ja.
Att det skulle vara ganska kul att göra en sån liksom, version med Bamse.
Men han har ju gått igenom allting.
Han är klar.
Ja, de har ju varit med om alla möjliga saker. Och sen alla så här bad, alltså alla så här bovar och sånt, de blir ju liksom direkt. Det är liksom inget konstigt. De har ju någon slags vad heter det? Character arc. Vad kan det heta på svenska?
Ja, men
alltså att man följer en utvecklingskurva liksom. Ja. Och alltid att de blir lite, de förstår att de har gjort fel och de ska inte hålla på och mobbas eller bråka. Men
Lakritstrollet. Är inte han hela Lakritstrollet? Är det han inte med Bamse?
Det kanske han är, men
det kanske är en annan serie. Jag
vet inte Lakritstrollet
är
för någonting.
Nej, men vad är det då? Stora stygga vargen. Det är väl någon...
Ja, men det finns en som heter Vargen.
Ja, men just det. Lakritstrollet kan vara... Jag måste gå
han heter bara Vargen. Men han går ifrån att vara... men Vargen går från att vara till exempel en bov. Alltså en elak varg. Som är dum och taskig. Och så blir
han snäll.
Och så blir han snäll.
Ja, okej.
Så jag skulle inte säga att han är det nu då. Och så tänkte jag säga lite grann då om en serie som är väldigt, väldigt poppis just nu.
Får jag bara flika in att Lakritstrollet är med i Pellefant.
Pellefant?
Ja. Pellefant är en annan.
Som du läser nu var lite.
Ja. Huvudpersonen är Pellefant, Pip, Filur och Lakritstrollet.
Oj.
Det är en serie. Men här står det faktiskt att det är Pellefant är en av Rune Andreasons seriefigurer och huvudfigur i serien med samma namn. Så det är samma.
Det är samma
ritare. Det är jättekonstigt att jag blandar ihop då.
Nej, verkligen inte.
Men jag har för mig att han är mer genuint ond. Men det här får vi forska vidare i.
Ja.
Om Lakritstrollet.
Vi behöver inte vara rädda för det. Men jag tycker ändå att det är kul när man, det är roligt sånt där att man fortfarande läser Bamse på det sättet.
Mm.
Kalle Anka Pocket kan man ändå förstå. De är liksom, det är lite tjockare så man kan hålla på och avbryta lite längre och sådär.
Jag tyckte mycket om Kalle Anka, men jag är svårt, såhär...
Pocketen var ju kul.
Ja, men det var också någon känsla av att den var som en riktig bok. Det var så mycket.
Ja,
man visste såhär, nu har jag en pocket, jag kan sitta här väldigt länge med den här, tänkte man.
Exakt.
Man det var den känslan längre. Liksom.
Ja, helt klart. Lite som en pocket ordentligt. Som att det var en faktiskt bok.
Ja, precis.
Ja. Ja, och jag tyckte det var kul och jag gillade det. Jag är inte någon stor Kalle Anka-fan på det sättet. Men jag tycker ändå att man måste ändå, de är klassiker.
Det är roligt att Kalle Anka inte har byxor.
Ja, men han har en skjorta. Och någon slags hatt, va?
Och när han badar. Eller han har en liten hatt och en liten...
bow tie, typ.
Precis. Och så när han badar så har han baddräkt.
Ja, det är kul.
Ja, det är kul.
Det är faktiskt jättekul. Ja, och vi kan inte lämna Kalle utan att säga att det här med min kära Marcus, han pratar ju mycket om det här till så fina översättningar också. I de gamla Kalle Anka. Och att vissa namn och sådär var verkligen en bra översättning, som Läskeblask och sådär Knatte, Fnatte och Chatte, sådana här. Så det tycker jag man kan nämna det i alla fall. Men det jag tänkte säga då sist här, det var då att det finns en serie som är väldigt superpoppis just nu och den heter Heartstopper. Och den har gjorts till faktisk serie på Netflix med lite så här att de har några illustrationer runt figurerna ibland för att få feeling då utifrån böckerna. Och det är då ett antal böcker, jag tror att det kan vara uppemot 5-7 kanske, som är då seriealbum då.
Mm-hmm.
Serieböcker. Mm. Och de är väldigt, väldigt populära. Mm. Och jag tycker att de är fina, men kanske lite, jag vet inte. Jag vet inte. Jag tycker väldigt mycket om serien dock.
Mm.
Jag har sett serien. Tycker mycket om den.
Mm.
Och den liksom om ungdomar, om kärlek, om hur det är att vara queer och hur det kan vara om man mår dåligt, psykisk ohälsa av olika slag och sådär.
Mm.
Som tar upp det på ett väldigt fint och bra sätt.
Mm.
Så jag rekommenderar dem om man är det minsta intresserad. Både för vuxna och för lite yngre faktiskt. Läsare.
Mm.
Så rekommenderas Heartstopper.
Okej.
Okay. Ja, kul!
Ja, du är klar med dina...
Ja, det var vad vi hade tänkt
att säga. Härligt. Då har vi vårt segment.
Mm.
Vad heter det nu igen? Rating Bookish Things heter
yes.
det.
Yes, alltså vi ska ja. Bara typ... Man får lite några... Men vi kan köra några sådana.
Gutenberg Girls. Badam-badada.
Ja, nu hinner vi för någon skull. Men vi kan köra 3 kanske.
Ja, men vad härligt. Vi får se hur långt vi hamnar.
Ja, precis.
Men då kommer den första här nu, Anna.
Mm.
Nu ska du då ranka.
Ja.
Hur härligt är det med att annotating books, alltså att skriva och anteckna i böckerna. Att göra det när man läser.
Det är inte så himla härligt tycker
Nej.
Jag. Vad är jag ska välja nära. Mellan nu? 1 och 5?
Nej, 1 och 10
tror jag. 1 och 10, oj. Ja, jag tänker kanske att...
0 kan du också välja. 0 till 10.
Men jag tycker det är väldigt kul typ i podden. Som till exempel när jag läste de här rosböckerna.
Att
alltså, det är lite som att annotata.
Ja, absolut. Absolut.
Det är roligt.
Ja.
Men inte liksom... Jag skulle nog inte göra det om jag inte hade podden.
Nej, med flärpar, highlighter... Någon liten not i, beroende lite på vem.
Okej, jag säger 5.
5?
Mm. Vad säger du?
Jag säger att jag tycker också att det beror på vilken bok det är. Jag har aldrig egentligen märkt med penna och skriv sådär, om det inte har varit väldigt uttryckt. Man ska göra det. Den här, vi pratade om den här poesiboken. Där stod det väldigt inspirerande att man skulle skriva och fundera i kanten och så. Det tycker jag är fint. Men jag tycker att det kanske är lite så här, mer av någonting som man gör när man måste koncentrera sig på det. Det kanske är mer faktabok eller en bok där man måste göra fler saker. Då finns det fördelar med att annotera. Mm. Så jag tycker väldigt mycket. Och då är frågan, var ligger man sig?
Ja.
Om det är en sån faktabok så är det, tycker jag, att det är kul och bra att anteckna och att fundera. Eller till podden, det är roligt.
Mm.
Om det inte är det så tycker jag att det inte är så himla viktigt.
Nej.
Ja, men jag säger också 5 då.
Mm. Ja, det var lite svår alltså.
Ja, det var svår.
Mm.
Att läsa på en platta eller Kindle eller liknande.
Och det här alltså, har vi diskuterat.
Det har vi diskuterat här.
Jag har väldigt svårt för det. Ja. Verkligen. Jag säger 0.
Ja. 0. Jag säger 10.
Ja.
Jag älskar det. Jag tycker det
blir genomsnittet 5. Det kan till, men jag räknar ut.
Så genomsnittet 5.
Blir det väl?
Ja.
Ja.
Begagnade böcker med markeringar eller highlighter i?
Jag tänkte säga det här på den förra. Att något som jag verkligen gillar är att låna böcker i biblioteket. Att någon, för där får man ju verkligen inte det. Men ofta gör folk det. Alltså de skriver saker i böckerna.
Just det.
Det är lite grann som att träffa en... Titta in i någon människas hjärna liksom, som man inte känner.
Precis.
Och som ändå man känner någonstans för de har lånat samma bok.
Ja.
Man har något gemensamt.
Just det.
Det tycker jag väldigt mycket om.
Jag tyckte också
men det var inte riktigt frågan, eller?
Jo, begagnade böcker med markeringar eller highlighter i, så det är absolut frågan.
Då kan man säga att det är
jag tycker begagnade också att böcker det är
biblioteksböcker. Ja. Då
säger men det skulle väl vara samma om du hade köpt en bok som hade lite noteringar i? Eller?
Då hade jag nog blivit ganska sur, tror jag.
Aha, okej.
Ja. Tänk dig själv, man köper en sån jättefin bok med Jane Eyre i sånt tyg. Och så har någon suttit och kladdat
i den. Men då hade man ju vetat det. Man hade ju sett det. Och det hade stått när man köpte den.
Ja.
Då hade man köpt den under de förutsättningarna.
Ja, du tänker så. Ja.
Jag tror inte att det är så störande för mig om jag vet om det. Däremot om det liksom, ja. Men jag tycker också att det var väldigt härligt när man lånade böcker, studielitteratur. Det tycker jag är kul.
Mm.
Att man då, ibland så tror jag att det var bra för mig, ibland när folk hade gjort highlighters och sånt där. Eller man köpte begagnad studielitteratur. Mm. Därför att då kunde man få ibland så här, aha, det var det här du tyckte var intressant.
Mm.
Eller det som du ville behålla och komma ihåg. Men undrar om jag tycker samma, eller... Alltså man kunde ha både hjälp och...
Ja, men det är lite grann som det jag menar. Man får någon slags dialog med de människor som man inte känner.
Ja, så jag tycker... Ja. Men häftigt. Vad tycker du? Vad är det?
Sju då.
Ja. Undrar, sa flundran. Jag tror att jag tycker att det är kanske en sexa.
Mm.
Mm. Vi kör en till.
Ja, den sista då.
Bokdesign där författarens namn är större än boktiteln.
Oj, det, måste
alltså titta. Bokdesign där författarens namn är större än boktiteln.
Det är den till exempel på den här från Solrosen. Ja, Per Lagerqvist. Väldigt svårt att veta vad jag ska säga om det.
Mm.
Det beror på verkligen på vem författaren är, tänker jag.
Alltså det, gör det?
Ja, det tycker jag.
Mm.
Att Per Lagerqvist är liksom en etablerad...
Ja, men det klassisk... där är ju för att det där är en samlingsvolym.
Ja, du tänker så. Att man ska
det är
tänka
därför
på,
det är så.
Därför är han viktig och sen är alla
men om det hade varit bara dvärgen, då hade det varit konstigt om det stod Per Lagerqvist och sen lite till hörnet dvärgen.
Eller Inger Palmstiernas rosorbok. Att Inger Palmstierna stod väldigt stort här och rosor väldigt lite.
Ja.
Ja, då hade man ju tyckt att Inger Palmstierna tyckte väldigt mycket om sig själv.
Ja. Jag tänker också så här, viss typ av böcker, vad heter hon? Daniel Steele och sådana här.
Ja, precis. Det brukar vara mycket stor.
Det känns också som, nu vill inte jag vara taskig eller så, men det finns ju några, vad heter hon som är så stor i svenska författare som gör deckare? Vad heter hon?
Camilla Läckberg.
Inte hon väldigt stora?
Hon skulle kunna ha en stor.
Hon skulle kunna ha väldigt stor. Alltså det är viss typ av författaraura.
Mm. Ja, men det var det jag menade lite med vem det är. För jag tänker att Per Lagerqvist skulle aldrig vara en sån person som man tänkte något sånt om.
Nej.
Medan Camilla Läckberg är det liksom.
Ja.
Så att jag tänker tre.
Ja. Tre.
Mm.
Mm. Det är bra. Då skriver jag tre här.
Mm.
Jag tycker att det är en... Jag är inte förtjust i det alls. Det fanns till exempel... Men jag kan hålla med dig om att det är olika beroende på vilka det är. För Fjodor Dostojevskij, de hade ju Idioten i två band nu på bokrean.
Mm.
Och då var det väldigt så här, då stod det bara Dostojevskij och Fjodor Dostojevskij jättestort. Och så stod det Idioten längst ner.
Mm.
Och då tänker jag att det också beror på vem det är som har skrivit
boken. Exakt.
Så jag håller med om det.
Mm.
Och då kanske att det kan gå lite lägre. Men det blir en trea.
Ja.
Vi är väldigt samkörda idag.
Verkligen.
Men vi tänker att ni som lyssnar gärna får återkomma om vilka serier ni läste när ni är serietagen. Eller om ni läser till exempel Heartstopper eller manga just nu.
Mm.
Om ni har någon favorit eller ni avskyr belgisk-franska serier, tycker jag att de är hemska eller någonting. Man vet
eller om ni träffar Fantomen i Eskilstuna.
Ja.
När ni var små. Vi vet det.
Precis. Ja. Nej, men det är kul. Och hoppas att ni alla har det riktigt, riktigt härligt nu.
Ja, tack för idag.
Glad vår, eller vad det kan vara.
Glad vår. Hej då.
Ha det.
Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, Baram, Barara.